Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 251. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson. Hej på er!
Hejsan!
Det är idag den 1 juli. Klockan är snart 14.00 på eftermiddagen och Malmö FF ska alldeles strax hålla presskonferens. Vi håller koll på detta under tiden vi spelar in. Men det vi ska göra idag är i alla fall att vi ska prata om de saker som har hänt i och kring Malmö FF under sommaruppehållet. Och blicka lite framåt här mot den allsvenska omstarten på lördag den 3 juli samt Europaspelet som då startar på onsdag. Och jag bad Max och Janne inför detta att rangordna de olika sakerna som vi har att förhålla oss till i att rangordna dem efter någon sorts betydelse för Malmö FF. Lite oklart, både på lång och kort sikt. Men om vi då börjar från början, så var ni överens om att den backförstärkning som vi då utgår från kommer att presenteras vilken minut som helst här, att det är att den hamnar överst på listan. Varför det, Max?
Jag tycker det är ganska givet i en situation där MFF, alltså Anel Ahmedhodzic, är så tydliga signaler. Jag tycker det är lite märkligt tydliga signaler eftersom det inte finns något skrivet nu, verkar det som i alla fall. Men att han försvinner i sommar. Frans Brorsson har också gjort antydningar om att han eventuellt försvinner. Hugo Andersson har kommit tillbaka men har inte varit, blev aldrig aktuell för spel. Vad vi har sett hittills. Så att det är en självklarhet. Ska Malmö FF spela Europaspel i höst och försöka vinna allsvenska guldet, så måste man ha en rutinerad mittback. Och då passar ju profilen på den finske spelaren Moisander väldigt väl in. Som tidigare lagkapten för Werder Bremen. Dock då med reservationer för att hans sista säsong inte har varit särskilt lysande. Men det är ju så här MFF har värvat för, även om det är en hög ålder på den här spelaren.
Vad är det för spelare som MFF får här?
Nej, men det är väl lite samma känsla som Kari Arnason på något sätt. Någon som man vet fixar jobbet, kan gå in och spela direkt från början och som vågar ta plats. Och har liksom internationell rutin på något sätt. Jag menar, det är ju inte helt omöjligt att Frans Brorsson också försvinner. Det man har då kvar är ju Lasse Nilsson bara, så att säga, av de etablerade mittbackarna. Han har i och för sig också rutin, men jag tror att med Moisander så får man in liksom en slags internationell prägel, alltså lite från en liten högre hylla har man plockat honom, känns som. Så att, sen kan de nog bara en till.
Det är ju tunt i trupperna, så Oskar Lewicki är tillbaka efter skada och kan spela mittback. Ja. Pavle Vagic testade som mittback men har spelat defensiv mittfältare konsekvent nu. Så att, alltså MFF kan inte gå in i viktiga matcher med spelare som inte är bombsäkra på de här, att de klarar de här positionerna. Och dessutom behöver ju, även om Lasse Nilsson har vissa ledaregenskaper, absolut, så behöver man ju en stark ledare i den backlinjen i mitten. Någon som har varit med på de större scenerna, så att säga.
Ja.
Det är märkligt, tycker jag, fortfarande att man inte löste det här i vintras, men det är en annan historia.
Om man blickar framåt här, vad ser ni framför? Kommer Ahmed Hodžić att fortsätta spela så länge han är kvar? Eller tror ni att man kommer försöka så att säga, vänja sig vid en tillvaro utan honom?
Jag tror att vikten handlar där om den första omgången i Champions League-kvalet. Det kan låta enkelt med att möta Riga i första omgången, men skulle han försvinna nu så har du väldigt tunt eftersom Moisander inte kan bli klart i första kvalomgången. Så att för mig, om jag var den andra som skulle göra allt vad jag kan för att hålla kvar honom över det kvalet.
På er gemensamma eller genomsnittliga andra plats i den här viktighetsrankingen så har vi det faktum att Johan Dahlin är tillbaka. Vad betyder det, Jan?
Jag vet vi reflekterade över detta här i under de här inledande allsvenska matcherna här att jag tror det han tillför det är ju liksom trygghet och rutin och att man, men det är väl ingen som öppet kommer att kritisera Marco Johansson och han, det är ju inte hans fel alla målen och att de har släppt in mål i varenda allsvensk match, men jag tror att det är liksom på något sätt en pondus och en rutin som känns liksom över hela banan, tror jag, som är, det är nog det viktiga. Sen vet man inte liksom, på något sätt. Han har varit borta väldigt länge. Och det är liksom en axelskada på något sätt på en målvakt. Du Fredrik, du är själv gammal målvakt. Du vet kanske hur... Är han lite orolig eller på något sätt vågar han köra fullt ut och kan han köra fullt ut? Men jag tror det är en väldigt viktig trygghetsfaktor.
Jag bara vika in då direkt att Niklas Moisander presenteras i detta ögonblick av Malmö FF.
Ja.
Fantastiskt. Slipper vi backa bandet. Skönt.
Ja, det finns ju någon kollega till oss på någon kvällstidning som har de klassiska ingångarna och har bestämt här för flera dagar sedan, så att det var väl inte så större tvekan att det dök upp en press.
Nej, precis.
Jag skulle fråga dig, Max, med tanke på oron i backlinjen, eller om man ska kalla det, så är ju kanske, betyder kanske Dahlins återkomst ännu mer.
Ja, men så är det ju självklart. Det har ju varit en osäker situation även inne i truppen eftersom man har förstått att Dahlin skulle försvinna. Och det har varit lite skiften fram och tillbaka mellan Nilsen och Brorsson. Alltså Johan Dahlin är en otroligt viktig kugge i Malmö FF. Och det är inte... Det är liksom ingen kritik eller något negativt om Marco Johansson, men Johan Dahlin är kanske allsvenskans bästa målvakt, eller en av de mest betydelsefulla i alla fall. Och det är självklart att i det här läget som MFF dessutom är i nu, ska vi komma ihåg, om vi ska utveckla det hela ytterligare, att Ola Toivonen är skadad hela säsongen. Anders Christiansen är inte med i omstarten. Det innebär att det är två rutinerade spelare som redan är borta. Så att Johan Dahlin är ovärderlig för Malmö FF i det här läget.
Vi går raskt vidare här.
Jag tänker bara så här, ska vi bara notera
vidare.
Eftersom vi höll på att säga nästan är live att Niklas Moisander är född 1985 i Åbo. Började i sin karriär i TPS. Har spelat i Holland för Ajax, Zwolle, AZ, tillbaka i Ajax. Har sedan spelat i italienska Sampdoria och de senaste åren i Werder Bremen. Det är ju en rätt så diger meritlista. Så att det är ju en tydlig signal att man inom MFF kanske tycker som vi andra har tyckt att det har fattats en spelare med riktigt stor internationell rutin där bak. Han har ju också spelat 62 landskamper på finska landslaget, men han slutade ganska tidigt redan 2017.
Det är ju... Jämförelsen med Kari Arnason känns ju inte svår.
Nej, precis. Och jag tycker liksom att Jag menar, nu har jag inte sett mycket, ska jag säga, erkänna om Moisander spelar, och Arnason gjorde väl också sina tokigheter på något sätt, men det är ju lite grann det, man får så mycket mer, och ibland, alltså på något sätt tecknet på en, de här spelarna på allra högsta nivå, det är också att de gör sina misstag, sen går de vidare. Alltså det är ingenting som betyder, de gör inte mycket misstag, de kan göra, han kan göra en jättetavla, men det bekommer inte honom i det långa loppet, och det tycker jag är liksom viktigt.
Återigen, Lasse Nilsson är en väldigt duktig spelare, men han är inte riktigt på den hyllan. När MFF valde att plocka bort Rasmus Bengtsson, för så gjorde man ju, så satte man sig i sitsen av att man inte hade den där givna ledargestalten där bak, som MFF har varit, vad ska vi säga, historiskt väldigt bra på att ha, allt ifrån inte minst Christer Kristenssons tid, Patrik Andersson och så vidare.
Nej, men det är precis som du säger, Max, det här att det är någonting som man lätt glömmer bort i sammanhanget, eftersom Rasmus Bengtsson försvann utan att ha spelat, ja, knappt har spelat under ett års tid. Därför att han var ju den här pusselbiten, om man tänker att jo, om Andler försvinner eller Frans kanske inte skriver på och sådär, då hade man ju ändå liksom en spelande mittback i organisationen, i truppen. Sen plötsligt så försvinner han, Annel vet de ska bort, och sen så om då Frans Brorsson också signalerar att han inte, det är plötsligt tre mittbackar som inte finns tillgängliga när Europaspelet börjar. Klart att det är otroligt svårt att få ihop det.
Vi ska också säga att
det är väldigt kort kontrakt, ska vi konstatera.
Ja, precis, det var precis det jag skulle säga. Det är alltså på ett och ett halvt år till och med säsongen 2022. Vilket väl i och för sig känns rimligt för en 35-åring.
Ja,
man kan tolka det på lite olika sätt faktiskt. Det är att, jag ska inte säga att det här är en paniklösning, men det är en lösning på kort sikt i alla fall. Som väldigt tydligt visar att de var tvungna att göra någonting. Man vet ju inte vilka andra krokar Malmö har haft ut.
Ja, men det är väl samma känsla med, som man hade med Arnason också, att han kom in och man visste ju att detta var ingenting som man skulle luta sig mot någon längre tid. Ja.
Nej, det är en värvning av en helt annan sort än de andra som MFF har gjort här under sommaren. Vi återkommer till dem lite senare, tänkte jag. Vi har vidare i listan lottningen i Europa, som ju för Malmö FFs del måste ändå ses som den rimligaste eller enklaste på bra länge. Fast när jag säger det så tänker jag samtidigt på att de mötte ju trots att Bnei Yehuda i playoff till Europa League för inte så många år sedan. Så att det året var det ju rätt smidigt för dem, det måste man säga.
Det är bara 2 år sedan.
Ja.
Och det var Domsal, kanske den svåraste matchen.
Ja, där blev det ju enklare efterhand ju.
Ja.
På något sätt. Men om man tittar på pappret här så man tar FC Riga till, eller Riga FC som de heter. Till att börja med så är det ju avsaknad av Toivonen och Christiansen till trots, ett motstånd som Malmö FF ska kunna ta sig förbi ganska behändigt. Eller?
Jo, alltså, men det är ju samma sak där med tanke på den här om man får kalla det turbulensen i truppen i laget, så är det ju, det är också en faktor som gör att det inte är lika, alltså det är en väldigt bra lottning även andra omgången, men hade det varit stabilt liksom i truppen och man visste och samma lag hela tiden och ingen skadad Dahlin och Levika igång, då hade det varit liksom raka spåret till tredje omgången liksom. Men nu så är det ändå lite osäkerhetsfaktorer med plötsligt ett nytt nya spelare in och folk som inte har spelat ihop och en i Europa också på något sätt. Det blir någonting annat. Men bra låtning, men lite osäkert hur laget funkar. Så.
Man ska komma ihåg, om man tittar på Rigas trupp, så är det som den här rikemansuppköp. Det klubben är väl inte så gammal heller, om jag minns rätt. Det finns ganska många brassar i den truppen.
Ja.
Och man vet aldrig nivån på dem. Anledningen till att jag, på min reflex som Europa-vän, hade väl varit att sätta lottningen som det viktigaste i sommar. Men när jag började tänka efter så handlar det ju faktiskt om att lottningen har ju ingen effekt förrän MFF har gjort en prestation, om jag uttrycker det så. Det här är liksom lite grann upp till alla de osäkerhetsfaktorer som Janne var inne och pekade på nu. Att för MFF att prestera. Och jag är inte helt övertygad att det blir så lätt resa. Jag kan känna rätt så stora frågetecken faktiskt i Anders Christiansens frånvaro då, eftersom han är kvar med landslaget, med danska landslaget. Och om danskarna går vidare så missar han även returen. Förstått det hela rätt.
Ja, men hade man haft den här låtningen och ett lag som man hade för, jag säger, 1-2 år sedan eller så, då hade man liksom tänkt, ja, missar de där är det liksom ett superfiasko. Men nu så...
Det är det ju fortfarande.
Ja, det är det. Men det är ändå som Max, det är verkligen upp till bevis. Alltså, det ska bli väldigt intressant att se vad man kan prestera.
Ja, det krävs verkligen en prestation på en bra nivå. Trygg och säker. Och då kommer man in på Johan Dahlin igen, att alla hans matcher i Europaspelet och så vidare, tillsammans med att jag tror att det är väldigt viktigt att Anel också är kvar över de två matcherna. Så kanske MFF kan snickra ihop någonting som klarar sig vidare. Det är som vanligt med de här matcherna, kan det vara också så att gör du två snabba mål hemma så kanske det blir lugn resa sen, det vet man inte. Men blir det 1-1 i Malmö så är det plötsligt rätt så jobbigt.
Jag tror ju faktiskt att Anel är en oerhört viktig spelare. Dels det här för kontinuiteten, han har spelat nästan mest av alla. Men jag tror också att han kan tända till lite extra för att han vill lämna på ett bra sätt. Det har ju varit lite sådär att han har känts rätt så färdig med allsvenskan och så. Men detta tror jag, det tror jag absolut att han kan prestera där i Europaspelet här.
Och vi måste betona att vi vet ju inte i det här läget om han finns kvar. Så det är Nej. Väldigt mycket frågetecken. Han kanske är kvar ännu längre, vem vet. Men transferfönstret öppnar ju innan det, så vi kanske också ska förklara det. Att transferfönstret ut i Europa har öppnat nu. Eller ja, i vilken dag som helst, om det inte redan har öppnat. Men i Sverige, som har så korta fönstret på sommaren, så är det först i mitten av den här månaden som det öppnas. Vilket innebär att MFF inte kan använda några nya spelare i den första omgången.
Och att Anel kan egentligen försvinna när som nu i juli månad.
Ja, den kan försvinna nu, och det hänger ju på sen då vilken klubb, om man ska gå till Atalanta som du har talat med, så om jag minns rätt så går de väl direkt in i Champions League-gruppspel i höst, och då kan han faktiskt spela för dem också, även om han har spelat kval för Malmö.
Ja.
Så det finns en sån aspekt också, för att alla spelare spelare som går till lag som är direkt in i gruppspel kan spela kval och sen gruppspel.
Det känns ju lite som att det här är ju, alltså Moisander är ju svaret på att Anel försvinner. Men att det är kanske så att de inte byter plats förrän i mitten av juli då.
Vi går vidare i betydelserankingen och kommer till fjärde plats, där vi har det faktum att publikrestriktionerna nu lättas. MFF skriver till exempel på sin hemsida att man räknar med att kunna ta emot drygt 4 000 åskådare i den första hemmamatchen, det vill säga den som är mot Riga nästa vecka. Vad känner du inför publikens återkomst, Max?
Klart att vi alla har längtat efter den, och vi har ju fått se några av dem på stadion nu, eftersom man har haft 500 åskådare på någon match. Men det är klart att det har betydelse. Jag är övertygad att det har det. Att det blir just runt 4 000, det har att göra med UEFA-restriktioner som är tuffare än de svenska. Det som allmänt bekymrar mig, det är att alltså den här smittsynpunkten. Egentligen två saker. Dels är det ju att det talas om hur mycket det har spritts ut i Europa på EM. Nu har Sverige ingen stor spridning nu, men det är liksom en varningsklocka framöver. Men framförallt är det den osäkerhet om hur man tolkar de här reglerna. Alltså, små arenor som Båstad tennis tror att de kan ta in procentuellt mycket mer åskådare än vad Malmö FF kan ta på Eleda stadion. Det där kan jag känna en osäkerhet. Men publikens återkomst och att Malmö FF kan klara 4000 på ett bra sätt är jag helt övertygad om. Jag tror att man har gjort en bra plan och en bra organisation för det.
Vad kommer det att betyda för laget, Jan?
Jag tror det kommer att betyda enormt mycket. Bara det här när det var lite publik gjorde att det lyfte lite. Alltså man slapp det här att det var som att vara på en träningsmatch i 70-talet. Sånt där. Man hör varenda bollträff och varenda skrik. Så att
det blir istället som en SM-final på 80-talet.
Ja, precis. Nej, men det är ändå liksom någonting med lite jubel, lite på något sätt lite stämning. Det tror jag det har man nu. Men frågan är hur länge det dröjer sen till det verkligen kan komma loss. Därför jag tror också jag tror det kan bli lite bakslag här, att man går fram för fort och att man tror att det är någonting som det inte är och sådär. Så men det är i alla fall steg i rätt riktning. Sen när tittar man på EM-matcher så blir man ju helt perplex liksom, så där med från Budapest med folk hänger på varandra och sen...
Ja, men det har de inte haft. Det har ju inte corona haft funnits överhuvudtaget.
Nej, men det är ju
enligt vad jag har hört.
De skulle flyttat hela EM till Nordkorea. Det hade varit det bästa. Därför har de inte haft ett enda fall.
Ja, nej, det har ju generellt har ju folk haft ganska svårt att hålla avstånd på läktarna. Det kan man ju säga.
Ja, detta är ju en orosfaktor. Senaste uppgiften som jag inte har sett bekräftad, men som jag såg nu på förmiddagen, var att 1300 skottar återvände smittade från matchen från en av dem hade varit i London. Ja. Alltså är det sant så är det ju ett större problem. Det jag har hävdat, det är inte det vi ska diskutera här, men det totala vansinnet i att detta är att skicka runt alla lag i hela Europa, att det överhuvudtaget tillät så att man inte la, som andra idrotter har gjort, mästerskapet i en bubbla i ett land, är för mig fullständigt inbegripligt.
Ja, alltså det man kan säga är ju att det är ju inte... Jag tänker att det hör ihop med liksom restriktioner i övrigt också. Om det nu är så att 1300 skottar har återvänt smittade från London, så är det inte säkert att det är just på matchen som de har blivit smittade. Det kan ju också vara på puben, menar jag.
Absolut, absolut. Det är ju resandet i sig själv som orsakar problematik.
Ja, ja, det var ju också... Det var ju... Flera länders supportrar som har fick problem i Sankt Petersburg också, ja, till exempel.
Över 100 finska supportrar som konstaterade smittade vid gränsen.
En IMI-buss från Sankt Petersburg, ja, det är klart. Jag letar med fester.
Vi får helt enkelt avvakta den utvecklingen och se vad den vart.
Okay, bara instämma. Jag vet inte om jag inte sa det tydligt nog, men det är liksom att idrottsligt, det är klart det påverkar. Det är bara det faktum att det kommer in lite folk gör att man blir mer hemmalag. Vi kan ju också då komma ihåg att MFF har ju, apropå när vi pratar om EM, att MFF-supportarna har ju haft en tradition av att följa med ut i Europa, och det blir ingenting av det i kvalspelet. UEFA förbjuder där. Vilket lite inkonsekvent, men jag tycker klokt. Borta supportar.
Ja, det är inte samma... De har inte samma produkt att sälja där.
Nej, det finns ju andra saker bakom.
Vilket jag gissar väger in en del. På plats nummer 5 i detta har hänt-rankingen så har vi det faktum att Oskar Lewicki verkar vara på ganska god väg tillbaka. Och då med tanke på, eller det är så här, varför är det viktigt för MFF att få tillbaka Oskar Lewicki, Jan?
jag tycker ju att han står för liksom en slags defensiv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Trygghet på mittfältet som saknades till stor del när han var borta. Jag vet, Erdal Rakip spelar, jag menar, samma sak där med Marco Johansson, att man ska inte, det är liksom inte bara deras fel och den, att den är bättre än den och den borde inte spela. Men det är samma sak där. Rakip gjorde så gott han kunde i den här nummer 6-rollen, men att den är som gjord för Lewicki på något sätt. Inte minst med tanke på hur det har sett ut försvarsmässigt. Så den här, någon som samlar upp bollar och spelar enkelt och sprider trygghet, där tror jag han behövs.
Pavle Vergis har ju gjort framsteg absolut i rollen, men Oskar Lewickis rutin och erfarenhet återigen när Toivonen också är borta, det är klart att Lewicki betyder jättemycket. Sen är det svårt att bedöma, jag har inte haft möjlighet att se här nu, men liksom om han är fullt redo nu, men han är ju en lojal lagspelare som betyder väldigt mycket. Kanske rätt av han skulle kunna spela tillsammans med Pavle, eftersom Pavle är en bättre passningsspelare framåt, tycker jag, Oskar.
Ja, alltså,
Erdal har haft svårt att hitta sin roll, så att säga.
Jag tycker att just att Rakip, när han fick flytta fram ett hack i banan, så levererade han ju på ett helt annat sätt. Ja. Men det, jag tänker, det måste ändå kännas rätt så skönt för MFF att man ändå under den här tiden har hittat liksom ett substitut som ändå fungerar i Vargic, att man kan liksom, man behöver inte stressa in Lewicki i laget.
Nej.
Samtidigt som det behövs förmodligen liksom någon sorts rotation här med det täta schemat som kommer.
Ja. Det kan väl vara så att Vergic startar på lördag mot Norrköping och att Oskar gör en halvlek för att sen starta mot Riga. Det är inte alls omöjligt.
Ja, det gör han, sett Vergic lite högre upp i banan, därför han är, det är liksom en multibegåvad spelare, så jag förstod inte varför man skulle ha honom, om honom till mittback också. Men sen i och för sig, det är väl smart att ha i bakfickan, men han är ju i grunden en offensiv spelare som ska göra saker längre upp i banan. Så därför så han kan absolut fungera med Lewicki och Rakip. Rakip kan ta ännu ett steg upp, kanske upp i ACs roll. Fast i och för sig är det kanske Nalit som har spelat där och känns som att det är hans nummer 10-roll. Ja.
Vi har också på denna lista de övriga två värvningarna då som MFF har gjort i sommar. Som ju är en helt annan typ än Niklas Moisander. Det handlar ju då om Petr Kvargis och dagens andra spelarpresentation, Malik Aboubakari från Ghana. Hur ska man se de här värvningarna, Max?
Ja, först och främst så tycker jag faktiskt det är jätteroligt. Alltså, även om jag är journalist så tycker jag det är väldigt trevligt att Daniel Andersson än en gång lyckades hitta en spelare och ett namn som inte har nämnts någonstans, vad jag vet i alla fall. Det är lite spännande faktiskt. Så det ska han ha cred för. När jag tittar på den här Malik Aboubakari så jag har jag inte hunnit läsa på så jättemycket, men han har ju ansetts oerhört lovande nere i Ghana och värvades på långt kontrakt i portugiska Moriense. Vad som har hänt sen kan man ju fundera över, därför att han lånades ut, han var ju förvisso bara 19 år då, men han lånades ut till fjärde ligan i Portugal. Det var där han gjorde 9 mål och 2 assist på 23 matcher första året. Men därmed så har han ju i år spelat i andra ligan i Casapia. gjort 10 mål och en assist på 22 matcher. Det är ju ett steg i rätt riktning, men man får liksom, man ska ju inte bunka ihop de här två prestationerna, för att division 4 i Portugal är väl kanske inte riktigt det man ska. Men det, naturligtvis är det den andra typen av värvningar som MFF behöver göra och har varit sisådär på. Vi lyckas med vissa, men inte alla. Det vill säga väldigt unga spelare som kan generera pengar för framtiden. För han har ju skrivit ett långt kontrakt, den här killen, till 2025. Och det kan ju innebära att skulle han göra succé här under 2 år i Malmö FF, så kan han ju gå till en större klubb för stora pengar.
Jag
kan stanna vid honom först.
Jag tänkte säga, Janne, du som har järnkoll på portugisiska andra ligan.
Ja, nej, jag känner ju lite grann att Colak är ju på lån, så att säga. Så det behövs ju. Man har ju hela säsongen pratat om vem ska spela nummer 9-rollen och sådär. Du vet, jag gissar att han är liksom en striker, den här nya killen från portugisiska ligan. Eller, så att det är väl med tanke på vad som ska hända efter Colak här. Och sen så Gvagis känns väl som att när Berget har är färdig, så ska det finnas någonting annat. Eller det ska i alla fall finnas ett alternativ till Berget. Det har ju varit lite tjockt på vänsterkanten, om man nu liksom rent enkelt. Medan då Berget alltså är ganska ensam i sin roll till höger. Så att det är spännande. Men han har ju sagt, som sagt också, ska spännande att se om han är med nu i alla fall mot Norrköping. Ungefär några minuter.
Ja, det är lite upp till bevis, för hans statistik från England är ju inte så där imponerande heller, vad han har spelat.
Så att, ja, det där är ju så himla svårt. Alltså,
ja, det är jättesvårt att bedöma det.
Jo Inge Berget och Magnus Wolf Ekrem hade ju heller ingen imponerande statistik med sig från Cardiff. Eller Swansea. Nej,
det är svårt, det. Samtidigt så de var ju lite mer rutinerade trots allt. Alltså de hade mer skinn på näsan, vilket kan vara både en för- och nackdel. Men de hade ju spelat mer fotboll på toppnivå. Sen vet man ju, man ser ju sett på annan liksom hur snabbt genombrottet kan komma. Och det kan ju förändras väldigt snabbt för en spelare som kommer hit till Malmö också. Så att, det är klart att de är spännande, men jag tror inte att det är de som gör skillnad i sommar. Inte Gvagis i alla fall.
Han behöver väl lite mer, ungefär som en Emil Forsberg. Han var kanske lite mer etablerad när han kom till Malmö. Men han behövde ju en säsong när han spelade 72 minuter i varje match och blev utbytt till att liksom ta nästa steg. Så att,
spännande. Det känns ju mer som att Malik Abubakar skulle kunna vara den som skräller till och får ett genombrott. Det vet man ju inte. Jag vet inte om han kan spela bakom Colak till exempel. Nej. Han är väldigt stor, eller inte väldigt stor, han är stor, 1,85 då.
Ja, jag är 1,86, jag är inte stor. Ja.
Det handlar ju om också hur de faktiskt ställer upp i slutändan. Han har ju varierat spelet lite mer.
Det handlar om perspektiv,
Jan. Ja, jag vet.
Om nu Max säger att 1,85 är...
För Max är 1,85 jättelångt.
Så är det långt.
Så är det. När man är 1,71 så är 1,85 jättelångt.
Ja, precis.
På andra sidan har jag varit med bland 2 meters basketspelare hela mitt liv.
Ja, precis. Det var ju mer än van vid detta. Jag tänkte att vi ska beröra det pågående EM-slutspelet också lite grann här. Framförallt kanske genom det uttalande som Emil Forsberg gjorde om MFF. Gänget i landslaget och den liksom ständigt pågående samtal som förs om återflytt. Och det kändes inte som något väldigt överraskande besked, men ändå ett uttalande som borde få många MFF-supportrar att känna sig ganska väl till mods.
Ja, och sen dessutom att där sitter en Jimmy Domas i en tv-studio och känns lite som att jag visste, där är han ju. Vad händer med honom nu? Därför han skulle ju varje dag i veckan gå in i en Toivonen-roll till exempel. Alltså en second striker, offensiv mittfältare centralt. Även om han var en kantgubbe när han spelar i Malmö. Han är så klippt och skuren. Så att, ja, vi har ju frågat om honom rätt länge nu. Om det inte är dags för honom att flytta hem. Och han har ju själv, där har ju Malmö FF varit mästerliga på att skapa det här, den här tillhörigheten, måste man faktiskt säga, att alla säga, spelare som slår igenom här är ju väldigt sugna på att komma tillbaka, känns det som. Eller kanske inte alla, men stora flertalet. Så att Forsberg känns ju spännande och kul att han liksom säger det, men sen tänker man att han har precis förlängt med Leipzig, så att det ligger lite längre bort. Men Jimmy Domas, han kan stå där när som helst, tror jag.
Det som talar emot Domas tycker jag är det du är inne på, Janne, att det här har pratats väldigt länge om detta utan att det känns riktigt konkret. Så att jag är inte helt övertygad, men jag har samma tvivel vad det gäller Emil Forsberg, att det är lätt att säga en sak nu, men han är fortfarande på väg uppåt väldigt mycket i karriären. Och det är väldigt svårt att säga var det tar vägen till slut. Att Pontus Jansson kommer hem, det vet vi väl alla, att det känns helt givet om inte han skadar sig. Och det hänger på hur det går i Premier League detta året kanske. Men jag skulle tro att han dröjer 2 år till.
Ja, alltså det blev ju lite fördröjt. Alltså när han mot alla odds till slut lyckades gå upp i Premier League efter 7 sorger och 11 bedrövelser. Så blev det kanske lite... Ja, det blev kanske inte fördröjt för den sakens skull. Men det känns ju mer... De som hyste den förhoppningen att det skulle ske relativt snart, det blev ju betydligt mindre realistiskt. Och Helander, var är ni på väg att säga något om när jag gick in här? Så varsågod och ta upp den tråden.
Ja, men Helander är väl också en sån som jag kan se som en återvändare ändå. Men det är också... Det är lite svårt att veta när han verkligen är mogen för det. Den femte som du pratade om var väl Robin Olsen det också.
Ja.
Och den är kanske ännu svårare eftersom målvakter kan ha väldigt långa karriärer. Men det, ja. det som är...
Han har väl spelat till sig ett nytt kontrakt nu också, någonstans.
Någonstans borde han ha gjort det. Och det som är väldigt positivt signal på MFF är ju att Pontus Jansson, för det är han i vanlig ordning, lyckas liksom få de här 50 att ställa upp på samma bild och ändå skicka ut en signal till att det finns ett spännande intresse framöver.
Det var ju övriga. Nu har vi ju berört här Emil Forsberg, Robin Olsen, Filip Helander till viss del. Övriga spelare med MFF-anknytning i den svenska EM-truppen fick man inte se så mycket av. Det kändes inte som att nu ska vi inte... omvandla detta till något EM-segment här, men det kändes ju inte som att Jan Andersson använde sig av överdrivet många spelare. Det var högt slitage på ett fåtal.
Jo, men han verkar som att han bestämmer sig för en plan och så håller man sig till detta. Och...
Ja, det hade varit intressant att se Mattias Svanberg till exempel, vad han hade kunnat göra i det sammanhanget.
Ja.
Men det var synd att han blev sjuk. Jag vet inte hur mycket det påverkade. Men
det jag tror absolut att det kan ha varit en faktor. Att han på något sätt fick lite längre startsträcka och så där och kom lite efter. Så det var, ja, det var otur. Absolut. Men han är inte lastgammal. Så han kommer säkert att dominera på det här. Därför att det centrala mittfältet känns ju inte så där. Det känns som att där kan behövas en injektion av någon som kan ta bollen framåt och göra någonting, tror jag.
Alltså ska man se hur MFFs synpunkt och EM annars med kopplingarna, så kan vi väl konstatera att Emil Forsberg och Robin Olsen var de två bästa svenskarna i mästerskapet utan minsta tvivel.
Ja.
Att Forsberg verkligen gjorde en liten comeback där på högsta nivå, och att Robin Olsen visade, som du var inne på Fredrik, en bättre nivå än någonsin. Mm.
Det är väl om det står mellan guldbollen i år, kan man ju utgå från.
Robin Olsen. Ja, så borde det faktiskt vara. Ja, men
det är ju rätt självklart. Ja, och i och för sig granen kanske. på lång och trogen tjänst.
För, bästa kompis priset.
Bästa kompis priset.
Ja. Nej, men Forsberg har väl alltså lite grann också samlat ihop till den, skulle man kunna känna. Om man tar klubblagssäsongen i beaktande också, så är det ju svårt att motivera Robin Olsen i det sammanhanget.
Det är sant, ja.
Det har ju Forsberg haft en betydelse på ett helt annat sätt.
Han hamnar väl i en sån där Andreas Isaksson-skugga där. Född på samma dag, samma år som Zlatan Ibrahimovic. Lika länge i landslaget. Men den ena får 11 guldbollar, den andra får ingen. Så att stackars Robin Olsen, han kommer nog också stå där och vara kandidat varje år. Eller inte, vi får se.
Jag antar att vi ska...
Nej, fortsätt nu, Max.
Nej, jag antar att vi ska prata om allsvenska återstarten på slutet här också. Men jag vill bara inte släppa Europa riktigt ännu. Vi tog ju bara lottningen här i första omgången. Och det finns faktiskt två saker till att ta hänsyn till. Vi kan väl först och främst nämna då, vilket vi har berättat om, att MFF, om man slår ut Riga, så får man alltså möta HJK Helsingfors eller Podgorica från Montenegro. Vilket då kan anses vara en mänsklig låtning även i detta. Så i alla fall så blir det ju Marcus Hallstis återkomst till Malmö om det blir Helsingfors. Men om negativ Max får vara framme också, så tror jag inte Sydsvenskan tidigare har berättat att...
Han är aldrig långt borta.
Om MFF vinner de två första omgångarna, då är man minst inne i ECL, alltså det nya. Det har vi tjatat en del om. Men om det nu är så att MFF förlorar mot Riga, då missar man chansen till Europa League-spel dessutom. Alltså både Champions League och Europa League ryker. Och man får gå in i andra kvalomgången till den nya ECL. Och där får man i så fall möta förloraren i mötet mellan Skandia från Nordmakedonien och Mura från Slovenien.
Ja.
För även den vägen är ju lottad. Där kommer de ju att spela ett mästarspår, så att säga, i ECL. Så att även den lottningen passerade förbi lite obemärkt i samband med alla de andra.
Och att vi tänker bara Riga.
Ja, det är för många.
Det är för många scenarier.
Ja.
Många Balkan.
Vi är säkra på att det inte är Skandia från Malmö då?
Helt säkra. Men det är klart att det säger en del om den nivån som man kan hamna i på ECL också, även i mästarspåret. Att det kan ju bli hyfsat... hyfsat bra, eller hyfsat enkelt motstånd, jag ska uttrycka det.
Det är, ja, precis. Det, vi får ju liksom... eller man kan göra så här. Jag vill bara ta en sista EM-fråga, eftersom den hör ihop med det som vi ska göra till sist, nämligen blicka framåt mot den allsvenska omstarten och lite mer mot Europa. Och det handlar om Anders Christiansens EM. Han har ju inte spelat en enda minut. Han satt på bänken för första gången här i åttondelsfinalen. Men det känns ju som att även om han kommer tillbaka från det här EM:et utan att ha spelat en enda minut, så måste det här ju ha... Hela den upplevelsen som det danska laget har varit igenom känns ju som att den har stärkt var och en av dem på ett sätt som man inte riktigt hade kunnat föreställa sig.
Jo, men jag tror också, eftersom han åkte ju dit utan några förväntningar. Alltså han kom med i truppen utan att kanske tro på det riktigt själv. Och att han ska få spela har inte funnits heller riktigt på listan. Så jag tror att, precis som du säger, att det ger ju väldigt mycket även om inte han får spela en minut.
Jag föreställer mig också, Max, du kan få svara på mitt påstående här, att det kanske betyder extra mycket för Malmö FF att det är deras lagkapten som kommer tillbaka med det här i bagaget.
Absolut, jag tror att det är mycket positiva vibbar som han har med sig tillbaka på alla sätt och vis. Och han kommer ju vara spelsugen när han kommer tillbaka. Och jag ska väl korrigera lite grann också. Det kan ju vara så att han är med mot Riga faktiskt, om de åker ut. För Danmark spelar väl nu till helgen, om jag inte är helt fel på det.
Ja, det är, de spelar ju lördag. Fredag, lördag i kvartsfinalen.
Men sen är frågan i vilken rimlighet det är att man kommer tillbaka från en EM-laddning och går direkt in och spelar en match på onsdagen. Nej, inte onsdag, onsdag är det väl. Den sjunde, om jag minns rätt.
Nej, det är, men i och för sig, det är ju rimligare för en spelare som inte har spelat någonting.
Det är det absolut. Men det är ändå, vi kan betänka att danskarna befinner sig i Baku. De har rest mycket, det finns mycket parametrar att stoppa in. Du har inte träffat laget, du har inte... jag tycker det finns en osäkerhet kring hans medverkan mot Riga i alla fall, även om de skulle åka ut.
Det hänger kanske också ganska mycket på resultatet i första matchen.
Exakt.
Ja. Vi pratar ju i första matchen, att han kan vara med redan till första matchen.
Ja, förlåt.
Det är lite en balansgång där trots allt. Och skulle Danmark gå vidare, då är ju första matchen helt körd.
Ja, och även om de spelar i Baku på lördagen och Malmö spelar i Malmö på onsdagen, så är det ändå, jag vet inte, mycket tvek. Nej, han, även om Danmark åker ut så kan jag inte tänka mig att han kommer gå in och spela.
Möjligtvis kanske sitter på bänken, man vet aldrig.
Nej.
Om man då försöker ta något slags avslutande större grepp på den allsvenska omstarten och starten på Europa-kvalet. Hur föreställer ni er att MFF ser på detta? Det handlar alltså om en svår bortamatch i Norrköping och då Riga hemma. Alltså, förväntar ni er att få se ganska mycket rotationer här i allsvenskan kontra Europa de här inledande veckorna?
Jag tror inte nu. Jag menar, det är ändå lördag onsdag. De har inte spelat på väldigt länge. Det är tufft motstånd första matchen här, Norrköping. Och, nej, jag tror nog att man vill in och köra med det bästa man har på något sätt. Och likadant Riga. Sen kan det ju säkert bli en och annan förändring och sådär. Men jag tror nog att man vill... Här kommer det inte vara sådär att man ska spara spelare och sådär i det här läget när man har haft ett uppehåll och sådär. Det tror jag inte.
Jag tror att allsvenskan, ett kryss i Norrköping eller rent av en förlust går att reparera längre fram. Men insatsen mot Riga går inte att reparera på ett rimligt sätt. Eller det kan bli svårt att reparera i alla fall. Så jag tror inte att man tar några risker mot Norrköping. Jag tror säkert att man kommer att ställa ett så bra lag som det går på benen. Men jag tror inte att man kommer att ta några risker. Det vill säga att alltså någon spelare som har minsta lilla känning eller på något sätt är tveksam, kommer man inte att köra in i första taget. Det är väl ett skäl till att inte Oskar Lewicki startar på konstgräs uppe i Norrköping i alla fall.
Ja, just det.
Ja, har ni några andra outsagda tankar som ni vill dela med er av innan vi rundar av?
Jag tycker bara principen att allsvenskan startar innan EM är slut är väldigt märklig. Jag förstår inte den riktigt. Man klarade ett mer komprimerat program förra året. Delvis, eftersom man startade så sent som man gjorde. Så att, ja, det känns inte riktigt rättvist, även om det inte är så många spelare och så många lag som är drabbade. Men lite märkligt tycker jag det. Det är ju dessutom en mördande konkurrens på lördag där det är Norrköping MFF och sen spelar Danmark. Och egentligen skulle ju Sverige spela på kvällen också. Nu är det ju publikrestriktioner, men det visste man väl faktiskt inte när man la spelprogrammet, om man ska vara lite så krass.
Nej, det är lite tajt där. Det är väl Norrköping Malmö 15 och sen så Danmark 18. Så att,
och så hade Sverige spelat 21 om man nu hade åkat slå på
Ukraina. Just det.
Ja, det var att boka bästa platsen i soffan.
Ja.
Och sen se till att bli där.
Ja, jag tycker det är kul att både Europaspelet och Allsvenskan drar igång igen. Jag är med alla ära, men klubblagsfotbollen har en, vad ska vi säga, mer regelbunden och stark puls på det sättet, eftersom den är varaktig.
Då sätter vi punkt där. Vi återkommer vad det lider. Det är lite svårt att säga exakta datum här med tanke på att MFF spelar så mycket matcher och vi har scheman och semestrar och andra saker att ta hänsyn till. Så det får bli när det blir, helt enkelt. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 251 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se.